Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
Jajamän, då har jag den stora glädjen att presentera ännu ett avsnitt av Militärsnack. Idag ska vi köra loss med en intervju med en högt flygande herre. Och jag som pratar heter Henning Svedberg och på andra sidan vingen sitter...
Löjtnant Andersson.
Du är så välkommen löjtnant, som vanligt.
Tackar så mycket, tackar så mycket.
Det är fredag igen och vi har lite roligt i pipan. Men innan vi stoppar pipan tänkte jag att vi skulle ta hälla upp ett glas. Vad har du i glaset, löjtnant?
Idag så kommer det en liten överraskning. Det var så här att för ett par veckor sedan, jag har sparat på den här lite grann, så var jag i Söderköping, eller passerade Söderköping och gick längs Göta kanal och letade lite efter en matbit. Och då hittade jag ett, eller jag och min fru hittade ett ställe som heter Lock, Hope and Barrel. En liten restaurang som man hittar om man går längs kanalen. Och där... I ölmenyn som var ganska gedigen med mycket annorlunda öl så hittade jag en riktig enhörning. Där dök nämligen Chimay Grön 150 upp på flaska.
Just, just. Du är ju svag för de där belgarna.
Ja, absolut. Och Chimay normalt sett så finns det ju, det finns ju guld, vit, röd och blå. Så att få tag på blå är ju den absolut vanligaste som i grunden är julöl. Men Chimay Grön har jag aldrig stött på förut. Och den heter 150 för att den skapades första gången 2012 till deras 150-årsjubileum i en begränsad upplaga om 150 000 flaskor. Och det här är en riktigt, riktigt, riktigt god. Jag behöver inte säga så mycket mer. 10%. Det brukar ju folk rygga på att oj, 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 vad starkt. Men det här är ju öl som är bryggd sån. Så den smakar, ju inte sprit som kanske andra, typ Arboga 10-2 som man kanske hällt sprit i. Utan det här, den är gjord sån. Och det är ju inte konstigt att dricka ett glas vin egentligen. 33 centiliter. Nej.
Ja, för den där måste ju förutom tillverkningssätt vara ganska så vinnära. Kanske inte i smak då, men med alkoholhalt och på det sätt man dricker den.
Jo, det blir ju så. Men det är ju inga som helst problem. Och de hade för övrigt väldigt, väldigt, väldigt goda hamburgare. Så att passerar man Söderköping så går man längs kanalen och hittar det här stället. Och de hade egen öl också som var väldigt, väldigt god.
Kul, kul, kul.
Ja. Och då krävs det ju en motfråga. Och då får jag ju fråga dig. Vad har du tagit i ditt glas den här fredagen?
Du minns att jag förra helgen sa till dig att jag fått tag i världens godaste öl. Och det har jag då. Och då är det min världs godaste öl. Och det är ett öl som fanns på tillfälligt före på Systembolaget. Sen försvann det. Och jag var mycket bitter. Eller bitter i ölen, bäsk. Jag var lite besviken. För Saltaire Titus Distinctive Yorkshire Bitter är ett öl som jag tycker är så fruktat gott. Systembolaget säger maltig smak med tydlig bäska, inslag av apelsinmarmelad, mörkt bröd, knäck och torkad frukt. Och det ligger på blotta 3,9% alkohol. Kostar 26,90.
Mm, mm.
Och den är så här god.
Bör prövas.
Ja, absolut.
Skall prövas till och med.
Mm, den är ju precis raka motsatsen till din öl där då, för den här är ju väldigt, väldigt svag i alkoholen, men jag tycker att den är rasande god.
Mm, kan man dricka två?
Oh ja, absolut, absolut. Vi har väl lite mer i, som vi ser vid vår horisont här vad det gäller produktioner av avsnitt. Har du lust att redogöra för våra lyssnare vad vi har tänkt?
Ja, inte i detalj, men det är ju som så att vi har ju gått ut ganska hårt med oftast eller alltid ett fredagsavsnitt som så som det här. Och sen har vi haft en del bonus. Nu har det ställt till sig lite i livet på flera fronter och för oss båda. Bland annat med det som man skulle säga i formella sammanhang, vad är det man säger? Personliga
orsaker.
Ja, personliga orsaker, ja. Nej, men sjukdomsfall i familj och så vidare.
Ja.
För en av oss och annat strul för den andra.
Ja, precis. Jag har lite två personer som har dött i min närhet som kräver arv. Att man tar hand om det och så vidare. Och det är lite struligt. Men det fixar sig nog. Så att just nu är det lite mycket på axlarna.
Ja, men vi gör som så att vi jobbar på. Och vi ska ju se till att få ut... Våran absoluta miniminivå är ju att vi ska få ut ett avsnitt varje fredag.
Ja, precis. Och,
så ber vi om förståelse för att vi inte kommer spruta ur oss basavsnitt en gång i veckan just nu.
Mm. Så vi kommer i vår sändningsplan inte ha med oss särskilt mycket. Men när jag säger de orden så tänker jag, jag vet någonting som brukar kunna ha med sig väldigt mycket.
Mm.
Har du något speciellt? Ja, precis.
Yes, jag tog det.
Ja, det gjorde du. Jag är inte förvånad. Är det så? Jag har ju kommit i kontakt med Björn Magnusson, en kille som har flugit mycket i Hercules. Och han har ju skrivit en bok som heter Ett flygarliv i rikets tjänst. Den har jag läst en förupplaga av och tänkte väl göra en recension av den. Jag tänkte vi skulle ta och lyssna på en intervju som vi har genomfört med honom.
Mm. Absolut.
Har du flugit Hercules förresten?
Oh ja.
Ja, varför frågar jag det? Det är klart du har.
Vi ringer Björn.
Vi ringer Björn. Jajamän, och med oss har vi då Björn Magnusson som alltså är författaren till boken i fråga. Hejsan Björn.
Hej på dig.
Hur mår Björn?
Han mår bra idag.
Det är bra. Kan du berätta lite för våra lyssnare vem du är?
Björn Magnusson, pensionerad flygtekniker och har flugit Hercules i hela mitt yrkesverksamma liv.
Ja, och det är ju faktiskt därför du är här, för att jag har ju läst din helt nya bok. När kom den ut?
Den kom ut i sista juli.
Ja.
Och har väl sålt nu i cirka 200-300 exemplar.
Mm. Jag fick ju ett av de förexemplaren som du gav ut och jag hade jättestor behållning av boken. Jag fick ju först en känsla av att du hade varit pilot och tänkte att när du inte var pilot så tänkte jag, nej, men det var inte så spännande. Men sen läste jag boken och jag måste säga att jag hade väldigt stor behållning av den.
Mm-hmm. Vad kul att göra.
Ja.
En av få som är tekniker som har skrivit en bok om flyg. Det är väldigt ovanligt.
Ja. Kan du berätta lite om själva vad du gjorde som tjänst?
Ja, jag är i grunden och så utbildad flygtekniker och har ju skruvat på AJ-37 Viggen.
Mm.
Därifrån gick jag vidare då till att bli flygtekniker på TP-84. Det var jag ett par år och sen blev jag då lastmästare på TP-84. Så man får följa med och lasta flygplanet då i bak. Och det är säkert de flesta av både ni och lyssnarna varit med och flugit med oss. Och vet, ser vi lastmästaren sitter där bak. Då är man ansvarig för att ta in lasten och se till att spänna fast den och att allting funkar med vikt och balans och sånt.
Mm.
Sen när jag gjort det ett par år så hade vi då köpt 5 stycken nya flygplan ett par år tidigare. Och då blev jag flygmaskinist då, som är också flygtekniker. Men jag sitter mellan piloterna fram och är ansvarig för alla systempaneler och flygplanets framförande vad gäller tekniken. Alltså jag styr inte flygplanet, jag pratar inte i radio, men jag är ansvarig för det mesta utav andra ombord.
Mm. Hur ser besättningen ut? Är det första och andra pilot och sen är det två tekniker? Eller, alltså den ena är lastmästare och den andra?
Under ett uppdrag då så är vi 6 stycken personer ombord. Det är en befälhavare och en andre pilot då. Befälhavaren är den som är ansvarig pilot och andre piloten är den som gör som befälhavaren säger och pratar radio för det mesta. De byter naturligtvis av och flyger lika mycket, men ansvarsförhållandet är så. Sen har vi flygmaskinist som är jag och sitter mellan piloterna och sköter panelerna. Sen har vi navigatör som sitter bak till höger om oss som sköter hela navigationsdelen. Sen har vi 2 stycken lastmästare. En främre och en bakre. Och den främre han ansvarar då för vikt och balans på flygplanet och den som är ansvarig lastmästare som ser till att det är enligt hans huvud man lastar flygplanet. Och den bakre lastmästaren hjälper till och har ansvaret för lastutrymmet under flygning, ser till att passagerarna har det bra. Ingenting lossar och så vidare.
Ja.
Hur kom den här uppgiften till? Varför behövs en lastmästare?
Ja, vi måste ju få in lasten på något sätt i flygplanet. Och det kan inte vem som helst göra. Och man måste spänna fast den. Och lasten ska sitta fast 8 gånger sin egen vikt i framåtriktning. Då. Om vi skulle haverera så ska lasten verkligen sitta kvar i golvet. Och det måste vara en utbildad kille som klarar av det. Man kan naturligtvis ha andra killar och tjejer som hjälper till. Men det måste finnas någon som är utbildad och kunnig i hur man spänner fast grejerna. Sen har vi ju hela utrymningsbiten om det skulle hända någonting. Och få ut grejer och ifall det skulle bli en brand eller någonting.
Okay.
Sen är det också så att lastmästaren är också flygtekniker i grunden och kan flygplanet. Så att om flygplanet går sönder när vi är ute och flyger, som jag har skrivit om i boken, då, så har man hjälp av lastmästaren också. I vissa fall så är lastmästaren duktigare än vad man själv är som ansvarig tekniker. Då, för att de har kanske gjort vissa typer av arbeten som jag inte har gjort.
Ja.
Och då får man ju ta nytta av den kunskapen. Så man jobbar mer som ett team.
Jag antar också att att det blir skillnad på flygegenskaper också, för att det är inte alltid man lastar och lossar på backen, utan man kan ju även fälla personal, men framförallt materiell, att det blir skillnad på liksom vad som händer med planet, blir flera ton lättare.
Ja, och dessutom så rör sig lasten bakåt i flygmaskinen då, och då blir det ju baktungt och under tiden det rör sig bakåt, och då är det viktigt att det inte fastnar någonstans. För då kan ju flygmaskinen bli oflygbar och den blir alldeles baktungt. All vikt ligger bakåt. Höjdrodet räcker inte till för att hålla flygplanet på plats.
Jag har en historia i huvudet som jag inte kommer ihåg vem piloten var. Men det var en norrländsk pilot som flög med sin DC-3 och fick frågor om han kunde transportera en massa får. Och det gjorde han. Problemet var att fåren flyttade sig och gick i skock i flygplanet under flight, för de kunde inte säkras med 8 gånger sin vikt framåt.
Nej, men de kanske skulle ha gjort det.
Ja.
Nej, man ska inte ha last som går omkring löst i flygplanet, det är farligt. Det är livsfarligt.
Ja.
Men för att få en uppfattning här nu bara om själva planet innan vi går vidare. Du har förstått att det är 6 personer i besättningen och det är ju liksom intressant ur ett systemtänk. De flesta tänker ju att en flygmaskin, att det är en pilot. Men det här är ju någonting annat. Men hur mycket last kan vi ta i en Hercules? Om vi pratar personal, alltså fallskärmsjägare motsvarande, eller ren vikt i last?
När vi pratar vikt då, så är det 20 ton max last i lastutrymmet. Mm. Det flyger vi väldigt, väldigt sällan med, för då kan vi inte ha så mycket bränsle ombord. 15 ton, 16 ton är väl en rimlig summa, så här maxvikt och praktiskt för att kunna flyga längre sträcka. 91 personer kan vi ta i bak i flygplanet. 91 passagerare. Det finns 92 platser, men den 92 platsen sitter ju lastmästaren på. Och sen kan man ta upp till 74 fallskärmsjägare. Men det är sällan det är så många. Utan de är stora och tunga och klumpiga. De har ju sina ryggsäckar och system och grejer med sig, så det brukar vara mindre grupper som går.
Så då handlar det mer inte om vikten på dem, utan då handlar det om utrymmesskäl, att det blir det antalet just då?
Ja, de har sina... Du vet ju, deras ryggsäckar ser ut och väger 35 kilo. De hänger ju, så de har dem mellan benen, så sen de går framåt. Fallskärmen hänger ju på ryggen, så de kan ju ta den där.
Mm. Hur många år var du på Hercules?
Jag kom 1980 och slutade 2008.
Mm.
Det blir 28 år. Va?
Oj, ja.
Är det vanligt att, för jag har hört fler som har gått från jakt eller attack eller spaning och sen hamnat just på Hercules. Är det en vanlig väg att gå om du är flygtekniker eller stridspilot, att man är på till exempel Viggen och så, eller nu för tiden då JAS, och sen hamnar på transport efter det?
Ja, det var väl den vägen in förut. Förut var det så väldigt vanligt. Idag kan man gå direkt in, både som pilot och som tekniker. Men förr var det så att man var lite erfaren när man kom, så att säga. Både som tekniker och som pilot. Då. Och det har vi haft mycket nytta av, framförallt när det gäller att flyga. Och, alltså piloternas roll ombord. De är mycket erfarna jaktpiloter och spaningspiloter och sånt. Så det betyder att vi kan flyga ganska så lågt med våra flygplan, för de är vana vid det. De vet ungefär hur jaktflyget svänger mot ett tungt flygplan som vi är. Och så har vi då lastmästare som talar om vart fienden är, så att säga, när vi tränar. Och tittar ut genom fönster i bak och i fram också naturligtvis. Och säger att, då säger piloterna, se till när flygplanet är klockan 5 i en viss sväng. Och då säger jag, nu är han där. Och då svänger piloten åt andra hållet bara för att jäklas. Så att jaktflygplanet kan få in ett skott på oss. Fördelen med oss är att vi flyger långsamt och kan svänga skarpt. Ett jaktflygplan flyger ganska så fort och kan också svänga så skarpt, men inte så, på samma sätt som oss. Dagens flygplan borttaget, för de kan ju svänga fruktansvärt skarpt.
Är det verkligen tänkt att Hercules ska användas i när fientligt jakt finns i närheten?
Nej, det är det inte. Vi ska inte vara i närheten av krig överhuvudtaget. Men däremot så flyger vi i krigsmiljö och då kan det hända. Alltså, vi råkar illa ut utan någon anledning. Vi flyger inte till flygplatser där de beskjuter oss eller där vi har stridsflyg mot oss. Men vi flyger till flygplatser som där det är orosärdar och krig, så att säga. Och det kan hända saker. Det kan komma upp robotsystem som siktas mot oss, med manpads. Men vet vi att det finns, så åker vi inte dit.
Det var min nästa fråga, eller det är en tvådelad fråga. Den ena var vad som finns för medel- och motverkanssystem i planet. Och den andra är väl delat påstående och fråga. Och det är väl att jag inbillar mig att transport flyger mycket, mycket skarpt, så att säga. Det är ju incidentberedskap med, men just att transport är i stort huvuddelen är ju riktiga uppdrag, så att säga, som flyg. Så kanske inte så mycket övning som andra.
Nej, och så svarar jag på min första fråga för det där med motmedel. Då så har vi två olika motmedelssystem, och det ena är ju facklor då. Och facklorna, de används ju mot IR-robotar som går på flygplanets värmesystem, alltså de siktar på motorerna, kan vi säga. Känner jag av det. Och sen har du ju remser då, och det är radarrobotar då, radarstyrda robotar. Och remserna, de, det är ju så stagnolpapper, kan man säga, man skickar ut. Och radarna tittar upp, man ser ju bara ett stort moln utan någonting, så vi försvinner i det molnet. Och då går ju roboten på död räkning rätt fram bara, så det gäller för oss att svänga lite. Men det är de två systemen vi har för att skydda oss då. Och de är väldigt bra. Sen nästa fråga, vad var det?
Ja, det var ju det att jag sa att det var en kombinerad fråga och ett påstående. Att jag inbillar mig att just transport och vad det gäller Hercules, att det är väldigt mycket skarp verksamhet kontra övning om man jämför med normalt flyg då. Att man flyger väldigt, väldigt mycket riktiga uppdrag, så att säga.
Ja, det blir ju så. Vi används ju även som ett transportbolag, så att säga. Och lastar och flyger militära grejer. Antingen sånt som är köpt utomlands och ska tas hem, eller inom Sverige från norra till södra då. Eller flyger vanlig trupp någonstans. Och när de ska ut på övningar så skickar vi ut dem då. Men vi har ju även egna övningar och tränar på våra grejer. Som exempelvis att manövrera mot andra flygplan då. Eller flyga lågt, lågflygningsövning, flyga härifrån upp till. Eller från Såtenäs upp till Kiruna exempelvis. På låg höjd hela tiden. Så det är egna övningar då som är till för att öka kunskapen i hela besättningen för att klara av det där.
Mm. Du var inne lite på hotfulla situationer här. Och jag vet i boken så är ni vid något tillfälle i Afrika. Och håller på att klargöra flygplanet för att sticka vägen, då ni ser ett moln på horisonten växa. Det är alltså ett fordon som är på väg i hög fart emot er. Vad var det för händelse?
Ja, vi någon flög, det var i Somalia. Och Vi flög där nere för Röda Korset. Och det här var ju under kriget då, alltså när amerikanerna gick in i Somalia och skulle skapa lugn och ro där inne. Och det här var ju norra delen av Somalia, och då var det väldigt populärt med de här jeepar då, med massa lite tyngre vapen på flaket. Alltså 20 mm automatkanon och liknande. Och det här var ett område som amerikanerna och kanadensarna sa att flyg inte dit, är farligt där. Men vi flög för Röda Korset. Så vi hade med oss last av sjukvårdsmaterial och så vidare. Vi bodde i Kenya i Mombasa. Och så flög vi upp till norra delen av Somalia. Landade på flygplatsen där uppe som vi hade lasten till. Och påbörjade urlastning. Men vi visste ju att det var oroligt där uppe, så vi höll två motorer igång. Yttermotorerna igång då, bara för att kunna snabbt kunna starta upp de andra två och dra. Och när vi sitter i cockpit där och tittar och lastmästarna kämpar som slavar i bak för att bli av med lasten, så ser vi horisonten ett dammoln som kommer farande mot oss. Och vi vågar inte chansa. Vi tänkte inte vänta och fråga, vem är du?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Utan vi frågar lastmästaren istället, hur lång tid har ni kvar? Ja, vi har två paletter kvar. Skicka ut dem fort som fasen, för nu startar vi upp innemotoren också. Och då gjorde de det. De skickade ut en på en truck som kom med en andra lätt på marken. Och det var inte att det skulle gå sönder någonting, utan det var ju sängar och sånt. Så det höll ju för de där grejerna.
Ja.
Och det var fastspänt också på paletterna, så var det infarligt. Och samtidigt som de gjorde det här då, så startade vi upp motorerna. Och så meddelade de klart tillbaka då. Och påbörja stängning av rampen och dörren är bak. Då börjar vi taxa. Sen var ju det en gammal rysk militärbas. Och de har ju 4 kilometer långa banor och vi var mitt på. Så att vi ställde upp åt det hållet, som motsatt håll som bilen kom ifrån, så att säga. Och så drog vi med en gång. Det finns ju inga, där nere finns det ju inte någon trafikledning eller någonting. Utan
nej,
bara åka. Så vi åkte där också, piloten han steg på till 2-3 meters höjd, och så tog vi in stället och in med klaffen. Och så accelererade vi iväg på låg höjd utöver steppen. Vi ville inte stiga för mycket och visa hela flygplanens översida, för då hade de kunnat skjuta mot oss och få ett mål. Nu höll vi oss väldigt, väldigt lågt. Och så åkte vi iväg. Och sen när vi kom bort ett par kilometer så började vi stiga. Och det går ganska så. Men vi vet än idag inte om det var någon, det kanske var lokala prästen som ville komma ut och säga hej till oss. Eller det kanske var någon bandit som ville skjuta på oss, vi vet inte.
Nej.
Hur lång sträcka behöver man ha för start och stopp om vi pratar normalfall och extremfall?
Ja, vi börjar med normalfall då, så jag lastade för att flyga ett uppdrag, så räknar man ungefär 1 kilometer då, kanske lite till. Men vi startar ju alltid motvind som alla andra flygplan. Och sen extremfallet, om vi är extremt lätta och flyguppvisning och så vidare och visar då att vi ska starta och landa kort, så ligger vi på 300 meter.
Oj.
Både start och landning då, 300 meter. Nej, inte på samma sträcka, men 300 meter start och 300 meter landning. Flygplanet accelererar då från 0 till 100 på lite över 8 sekunder.
Mm.
En teknisk förståelsefråga. Du pratade om motorerna här, att yttermotorerna var igång och inte inner. Kan man inte starta alla 4 på en gång, så att säga, utan du måste starta 2 och sen 2, och då sparar det tid att ha 2 igång helt enkelt?
Ja, nej. Det är så att våra startmotorer på Hercules är luftdrivna. Alltså det är en turbin då. Så att det får man, luften får man då när man stänger, alla motorer avstängda, så startar man först upp en APU. Och APU är en liten hjälpmotor som sitter i vänster landställsutrymme. När man har fått luft och ström ifrån den så kan man starta upp motorn. Då kan man starta en motor. När man får igång den motorn, då ger den luft ifrån sig också. Om man tar det från kompressorn sista steg. Och då har du ju mer luft, så du kan ju i princip starta två samtidigt. Nu hade ju vi två stycken motorer igång och APU igång. Och då kunde vi lätt trycka på startknapparna för motor nummer två och tre.
Ja, okej. Okay. Så att den här APU då, det är bara en vanlig liten, ja, men en liten bilmotor skulle man kunna säga, som drar en kompressor. Och...
Nej, det är en jetmotor.
Okej, okay, okej. Okay. Ja, mm.
En väldigt enkel jetmotor. Den levererar ungefär 100 hästkrafter. Och på den sitter en generator som gör så stark ström. Och det sitter en... man tar någon luft ifrån den också därifrån. Ett kompressorsteg. Där.
Startar man alltid med luft så att säga? Så det krävs en viss luftvolym och ett visst tryck för att starta? Eller kan...
Ja, vi måste alltid ha luft. Ja, vi måste alltid ha luft för att kunna starta. Tryckluft och få igång motorerna. Och det kan man ju ta av även ifrån en extern källa. Alltså typ en stor kompressor som man har på byggen och så vidare. Typ en sån, fast byggt för flygplan då.
Okej, okay. Ja.
Och det har man på civila flygplatser, står det en sån där väsnas jämt.
Jo, du pratade här om att du var i Afrika och hade väldigt bråttom att starta. Det finns en annan episod i din bok där du istället är i Arktis.
Mm.
Och absolut inte kan ha så bråttom att starta. Vad hände där?
Ja, det var så kallt. Vi var på Grönland då. Och Sönderströmsfjord. Och vi landade där när det var minus 42 grader kallt. Och hela vägen dit över så har det varit väldigt kallt i luften också. Då på minus 70 grader när vi flög över. Och när vi landade där så bromsade vi lite kraftigt. Reverserade med våra motorer. Alltså man vänder vind. Propellern i riktning så att han blåser inte luften bakåt utan skickar luften framåt istället. Det är så vi bromsar med flygplanet. Det är bara det att en propellerkontroll då, som styr det här, det är hydraulik, en massa stänger och en massa o-ringar. Och metall som är väldigt kall, den har ju fått andra storlekar då än normalvarm metall.
Ja.
Och i det här läget då även plast och det blir skörare och gummi blir skörare. I det här läget och så den här gången på en av motorerna så fick vi hydraulikage där ute för att vi förstörde O-ringar. Dessutom när vi kom ut på morgonen sen så hade ett landställ säckat för luften hade läckt ut. Även där då att det var olika storlekar så att det inte var tätt. Metallen röjer sig som sagt. Så vi fick starta upp det och det var över minus 40 grader på morgonen när vi kom ut i flygplanet så vi fick... Fylla på olja och greja i kylan där och hydraulolja. Och när vi hade gjort det så startade vi upp motorerna. Och då ska man varmköra motorn i en minut för varje grad det är kallt. Och i princip 45 minuter så står man på tomgång där bara för att få igång värmen överallt. Sakta men säkert föra över det till alla delar i motorn. Och det, alltså, nu, propellern snurrar ju så den blåser ju luft samtidigt och den är minus 40 då.
Mm.
Och så har vi värmen inne då, och oljan blir sakta varmare och varmare. Det är den som sprider värme. Hydraulolja och vanlig olja. Motorolja.
Så det blir...
Så det tar ju en stund där då. Och sen när man har fått... Då kör man på marktomgång. Och sen har man motorerna 60% varvtal då.
En till...
Man står där och går en stund så kommer den... Och får man ju upp grejerna. Då tar man upp den, motorerna i high som det heter. Och kör man på 100% varvtal. Och då läckte det fortfarande så vi fick stänga ner... Vi fick fylla olja en gång till i alla motorerna i vår propellerkontroll. Och sen startade vi upp ett en gång till och då var det, så vi såg det tätt då. Men när vi flög över sen till USA så fick vi begära, inte nöd ska man inte säga, men vi var tvungna att stänga ner en motor. För vi fick varvtalsspänningar på den. Och det är inget farligt att stänga ner en motor på Hercules, vi har ju tre stycken motorer till så det är liksom inget konstigt. Så vi stängde ner i motorn och så begärde vi för att landa på Fort Bragg som är en amerikanska flygvapnets insatsbas. Det är där de har alla sina fallskärmsjägare och jättemycket transportflyg. Då tänkte vi landa där så kanske vi kan låna en motor utav dem. Så vi skickade hem den sen när vi har kommit hem till Sverige. Så gjorde vi på den tiden, lånade grejer utav varandra. Men när vi kom dit och hade landat och taxat in så var det inte en människa där för att det var ju uppbyggnaden till Irakkriget samtidigt. Och de hade ju flygit över och skulle anfalla där borta. Det visste ju inte vi om. Och 3 dagar senare satt vi och tittade på tv på ett hotellrum där borta när de gick in och gjorde Operation Desert Storm. I alla fall lånade en hangar där och vi fick beställa ett flygplan hemma från Sverige som kom över en motor. Och så bytte vi motor där i hangaren. I besättningen då var det 3 tekniker där och då var de andra 3 som kom också och hjälpte till. Vi var 6 man. Och sen flög vi därifrån och gjorde det vi skulle göra. Hämta last.
Mm. Nu fick jag massor med frågor jag måste ställa. Nummer 1 är en teknisk förståelsefråga igen. Det kanske är så på alla propellerplan. Jag har bara inte tänkt på det. Men är det så att man alltså vinklar propellerbladerna så att de kan stå i neutral? Och sen kan man vinkla dem mot, som på en helikopter då, så att du kan få olika dragkraft och framåt och bakåt?
Mm. Det är inte så på alla propellerflygplan. Men vissa propellerflygplan så kan man ställa bladvinkeln då. Och på våran motor där vi alltid har 100% varvtal på, vi kör alltid på 100% varv. Ställer man, för att öka farten så ökar man bladvinkeln. Och då skickar man ner mer luft bakom sig så då går det fortare och fortare.
Ja.
Och likadant så kan vi då gå till en negativ bladvinkel och då skickar man luften framåt istället och då bromsar man ju flygplanet.
Mm.
Det gör man dock bara vid landning när vi reverserar, alltså stannar upp på banan. Skulle vi göra det i luften så skulle vi tappa en vinge.
Det var en. Den andra är, det beror på såklart på hur mycket last, men du säger man kan flyga på 3, kan man flyga på 2, kan man flyga på 1 motor? Det är nästa fråga.
Det beror på vad vi väger och vart den sitter, eller vad säger. Men vi kan flyga på 2 utan vidare, när vi är lätta. Vi kan flyga på 2, när vi, om man säger 2, en på varje sida då. Och det gjorde vi på flyguppvisningarna förr i tiden, så stängde vi alltid ner 2 innermotorer och så flög vi. Uppvisningen vidare och så en liten stund och svängde på låg höjd där. Och så startar man upp dem i luften igen. Så det är inget konstigt. Är man väldigt tung så kan man nog ta sig framåt och landa säkert med 2. Det skulle jag inte tro att det är ett större problem. Men en yttermotor bara, om man är tung, ja, då ligger man illa till. Men nu är det ju så att man behöver ju inte ha motorn igång och dra. Man kan ju liksom, som ett segelflygplan, dra motorn och sen glidflyga, sjunka sakta men säkert, och så använda lite draghjälp framåt bara för att ta sig till en säker plats att landa på. Och vi kan ju landa i princip överallt. Så har vi bara en tillräckligt stor åker så kan vi landa på den. Sen när flygmaskinen blir stående där och inte kommer därifrån, det är en annan sak. Om det är för blött ute naturligtvis. Men det är ingen som kommer att dö.
Jag gissar att det är lite som på stridsfordon och stridsvagnar har man ju alltid extra system till allt. Och jag gissar nu, du får rätta mig här, men att liksom att det är individuella. Man kan köra, så kan det vara på stridsfordon, att du kan köra normalförfarande. Sen kan du stänga av. Och är det så att man kan, att de kan ha individuell bränsletillförsel och man kan även köra kylsystem? Eller är det alltid särbyggt? Alltså att varje motor är en enhet. Alltid? Eller måste man koppla om det på något sätt?
Ja, motorn är ju en enhet, men vi kan skicka bränsle från olika tankar till varje motor så att säga. Så det är inga problem. Vi klarar oss på en generator ombord, starkströmsgenerator. Vi har 5. Så att, vi har 3 hydraulsystem, vi klarar oss på 1. Eller har 2 kraftiga och 3 hjälp. Men så att vi har 2 riktiga hydraulsystem vi klarar oss på.
Ja, sånt där är jättespännande när man, alltså ingenjörskonsten just, det är samma som på, vi tar stridsfordon 90 som jag känner till, det kan man också, du kan köra kylsystemet på 3 sätt så att du kan liksom värma vagnen med kylsystem och du kan värma motorn med dieselvärmare och du kan koppla till och från olika tankar beroende på om du får träff någonstans och så här. Så att sånt där, det fascinerar mig faktiskt och väldigt kul att höra.
Mm. Ja, flygplanet är byggt för att flyga i krig, så att det har ju så många säkerhetssystem det kan ha utan att bli för tungt. Det finns ju sån parameter också, att flygplanet, man skulle kunna ha mycket mer säkerhetssystem ombord och ta med sig mycket mer grejer som är bra. Men då kan vi inte ta någon last helt plötsligt och då gör vi ingen nytta. Det finns ju en gräns.
Mm. Jag har en till motorbyte. Det är också fascinerande på stridsfordon och sådana här. De kör man ju helst in på en verkstad, men man kan ju genomföra sånt här i fält. Och nu berättar du om motorbyte som personalen som ni gjorde. Finns det reparationssatser och vinschar och sånt här i planet som man kan göra det här mitt i Afrika, eller kräver det lite, alltså jag förstår att det är optimalt att vara en hangar, men går det att göra mycket saker i fält på planet?
Ni kan göra det mesta i fält, men vi har inte med oss grejerna normalt. Men åker man till Afrika exempelvis, så tar vi med oss såna här grejer. Så vi har, så vi kan byta. För det mesta, nu för tiden så har de med sig ett helt kompani med tekniker som jobbar åt dem och byter. På den tiden vi flög på 80-talet där, som mest då, nere i Afrika, då var vi en förstärkt besättning. Då flög vi 5-6 dagar i sträck och så gjorde vi service den 7:e. Och på den, när vi gjorde service på flygplanet, då var även piloterna med ute och en del lagar mat och fixar till i vårt lilla läger. Vi hade vi plattkanten där och andra hjälpte till med flygplanet och smörja klaffar och hjälpa till att vara handräckare, så säger när vi satt och skruva. Och det gör att vi blir ett väldigt, väldigt tajt gäng när vi ute och åker, så vi känner varandra innan och utan.
Det är fascinerande. Det låter ju verkligen som att det här är en riktig, ja men en krigsmaskin. Man kan få inte alltid intrycket av just flygvapnet eller flygplan att det är, så det är såklart byggt för kriget, men det känns inte alltid som att det är fältrep, om man säger så. Och det gäller ju alla nationer. Man tänker ju inte att man, amerikanerna landar in med sina spetsflyg och står och fältrepar på någon öken liksom. Men det här känns ju verkligen som att det är robust och en krigsmaskin helt enkelt.
Amerikanerna fältrepar inte sina Herculeseller, kan man väl säga, för att de, när de åker ut så är de väldigt, väldigt många stödfunktioner som åker med också. Så är det ett eller två flygplan så är de 100 man till som bara servar flygplanen. Men på 80-talet och 90-talet så var vi väldigt små grupper som åkte ut och gjorde de här allting själva och bytte motorer ute i fält. Vi kan ju sätta på vingen kan vi hänga upp en lyftanordning så vi kan lyfta av motorn och sänka ner den till marken. Och det är väl egentligen bara en enkel rörkonstruktion som inte tar så mycket plats och som vinch. Så det går väldigt fort. Man byter motor på ett dygn om man skulle vara några stycken. Har man gjort det väldigt många gånger så gör man det mycket fortare. Har man riktiga grejer så går det riktigt fort.
Det känns också väldigt svenskt. Väldigt svenskt koncept. Mycket av vår materiel är ju sån än idag, sånt som vi bygger och konstruerar själva, stridsfordon 90 och såna saker, och även stridsvagnen då som inte är svenskbyggd, men har vi ju liksom det här konceptet att man ska kunna reparera och underhålla. Det är ju det är väldigt, väldigt bra.
Det är bara att titta på JAS:en och 37:an, men de är ju byggda. Då får jag bara tycka att jag kan göra service på dem snabbt och skicka upp dem i luften igen snabbt. De kan ju göra väldigt, jag kan inte siffror, men de kan göra väldigt många uppdrag per dygn som man hinner med då. Ett amerikanskt flygplan eller ett ryskt flygplan, de gör ett uppdrag per dygn. Det betyder att vi får mycket mer uppdrag gjorda per tidsenhet än de andra får med samma antal flygplan.
Henning, du har säkert mer frågor om själva boken. Jag håller på att spåra iväg med tekniska frågor och sånt där. Det är min egen nyfikenhet mest.
Ja, men det är roligt. Jag tror att det är många lyssnare som håller med och vill ställa samma frågor, så det är skitbra. Det förekommer en berättelse i boken om Hulken och en lina som det händer någonting med. Kan du berätta vad det var?
Jo, det var så här att Hulken, då, det var en... När vi flyger uppvisning med Hercules så öppnar vi rampen i bak och då brukar lastmästaren stå fastspänd på rampen där och vinka ut till publiken när man flyger förbi. Det är ni säkert. Då på 80-talet där så spände vi fast oss med remmar som jag tyckte att de var inte riktigt gjorda för det där. Det var inte att det var farligt på något sätt, men det var inte riktigt bra. Jag gillade inte de där grejerna. Och så jag gick och letade och tänkte att vi måste hitta något annat. Så i hangaren hittade jag en jättebra lina, en orange lina, en riktigt rep. Det skulle ha varit 3 centimeter tjockt. Och så en riktigt bra sele för att spänna fast sig i. Och den ska man ha när man klättrar på höga höjder då. Och säkra upp sig med. Så de har gjort för det. Då tänkte jag, den ska jag testa. Så gjorde jag det. Jag drog in repet i lastutrymmet där jag skulle flyga uppvisning. Och så såg till att jag stod bra, allting var säkrat och tog på mig det. Jag stod väldigt bra och jag var ordentligt fastsäkrad i bak där. Och så flög uppvisning och det var i Söderhamn på F-15 på generalrepetitionen, så är på fredagen då. Så flög vi på ordentligt där uppe och vi svängde runt som vi skulle göra och jag stod på rampen när piloten belastar då, när han svänger runt där, så ligger han uppåt en 2, lite över 2G. Och då väger man ju dubbelt så mycket som sin egen vikt. Vad jag inte visste eller hade tänkt på, det var att det här repet, det var gjort för att man ska gå på tak, och ramlar man ner då från taket så får det inte vara stumt rep, för då bryter man i ryggen. Utan det ska vara lite elastiskt så att liksom det bromsar upp. Så när vi belastar och jag blir tyngre och tyngre, så blir linan längre och längre. Och det kändes som att jag stod och... alltså, jag lutade ju mer och mer utåt i bakåt, så att säga. Och det kändes som att jag stod rakt ut. Alltså, så rätt uppstående så var jag liggande utåt, så att säga. Jag lutade mer än 90 grader utåt. Nu var det nog inte så mycket, men det kändes så. Och sen... jag hade ingen att prata med heller, för vi var en lastmästare. På den tiden flög vi bara med en lastmästare i bak på uppvisningen. Vi skulle spara folk. Det var ingen som såg vad som hände, och så tog svängen slut och belastningen minskade, och då drog ju linan in mig igen. Så när vi flög rakt fram sen då, så stod jag upp där jag stod från början. Men det var lite spännande faktiskt där. Men jag kan säga att jag använde aldrig den linan någon mer.
Nej. Det var världens första bungee jump i slow motion som genomfördes.
Tänk om det hade varit så att jag hade tappat fotfästet. Nu gjorde jag inte det. Men att han hade blivit så lång så att tappa fotfästet, då hade jag hängt som en wobbler bakom flygplanet. Och det hade inte jag velat göra.
Nej, men det hade kunnat blivit en bra uppvisning dock.
Ja, det kan man, om de ser någon slå
ihjäl. Ja, det är inte så roligt. Jag tänkte nog mer att om du hade farit in igen, så det hade blivit som en bungee jump.
Ja, det vore klart.
Hur lång tid tog du att skriva boken?
Ett år ungefär.
Var det många så här historier du fick välja bort som du inte kunde ha med i boken av praktiska skäl?
Ja, jag har fler historier som har kommit till efterhand. Eller inte kommit till, utan jag har kommit på, så att säga.
Ja. Att kan dra en?
Nej, jag ska ha i nästa bok.
Ja, det är uppfattat. Det är bra.
Jag tänkte precis säga det, att de kanske blir en bok till.
Ja, det kanske blir det. Jag har funderat på det. Men jag har lite material, men jag behöver mer material.
Mm.
Så jag vet, jag lägger den här boken är upplagd som att det här är uppdrag som jag har varit med på. Och, alltså, jag har inte skrivit någonting som någon annan har berättat för mig. Utan det är från jag har varit med i de här uppdragen. Man skulle kunna, jag vet ju många andra uppdrag som man skulle kunna skriva om. Och där man pratar med kollegor då, som för att få det helt rätt då. Och det ska man kunna göra, och kunna få en helt annan bok också då. Sen är frågan om hur många det är som vill läsa om samma typ av bok flera gånger, fast på olika sätt då, jag vet inte. En annan sak var ju att jag gjorde den här boken. Tanken är att jag vill inte skriva en bok som alla andra skriver en bok. Jag vill skriva en bok som är mer personlig mig. Och det är som att de hör mig prata. Nu när ni har hört mig prata och vet hur jag uttrycker mig, så kommer ni känna igen den när ni läser i boken. Så den är inte skriven på rikssvenska på något sätt. Sen har jag stavat fel ibland också naturligtvis, men de flesta är borta. Det där har jag fått lite kritik för. Det tycker jag är lite dåligt, får man väl säga. Man har inte tittat på innehållet, utan man har mer varit svenska fröken. Det tycker jag är lite dåligt.
Ja, det där känns ju, det är ju bara larvigt. Det finns ju folk som... ja, så skriv du. Det finns ju folk som jobbar med rättstavning. Du jobbar ju med Hercules. Det är andra som kan ta hand om det.
Är det någon historia som du känner att var särskilt spännande, särskilt avgörande för ditt liv i Herculesen?
Nej, egentligen har jag inte varit med om något farligt. Alltså, jag har 8000 flygtimmar nästan. Jag har inte varit med om någonting som... Det jag har gått därifrån och varit rädd någon gång. Eller sagt att, oj jävlar, nu var vi nära döden.
Mm.
Att det varit någonting sånt. Sen har det ju varit uppdrag som har varit spännande. Om man säger, eller, för utomstående tror jag de är mer spännande än för oss som är insatta i det.
Mm. Jag har en fråga här. Och det är så att jag vet inte när i historien som svenska soldater var i Ryssland och Ukraina senast. Först igen, så att säga. Kan du berätta?
Ja, det var en jordbävning i Jerevan. Jag kommer inte ihåg exakt årtalet, men ungefär 1990. Och då blev vi då via Räddningsverket ombedda att flyga dit sökhundar och folk och material och så vidare för Räddningsverkets räkning. Nu är det ju så att en Hercules är ett militärt flygplan och kräver ju diplomatiska tillstånd för att få flyga in i andra länder. Om det inte är krig för att flyga vart vi vill. Men det här gick ju väldigt snabbt, så vi åkte över, gör en lång historia kort, alltså. Landade vi i Moskva och så fick vi då visum där borta. Det tog cirka 10-12 timmar. Och då var vi militärer i våra uniformer och flygoveraller och så vidare i ett militärt flygplan i Moskva och skulle flyga vidare till Jerevan. Och vad jag vet så, det har visserligen varit svenska militärer i Ryssland förut eller Sovjetunionen på den tiden. Men de hade ju varit inbjudna och hade allting förberett innan då. Vi var där utan några som helst tillstånd. Vi fick ju dem när vi kom dit då. Och var väldigt väl bemött också, sen var det inga problem alls. Men det var roligt att sova det att hit kommer vi aldrig mer komma igen. Och Sovjetunionen försvann ju sen efter ett tag. Så blev Ryssland och så öppnades allting upp. Och så, det var ju väldigt trevligt att se Moskva. Man kunde ut och svartväxla och äta god mat och göra massa grejer vi gjorde. Men nu är det tillbaks till ruta 1 igen. Som det ser ut. Det stängs ju till mer och mer och mer. Det verkar ju bli ett sämre Sovjetunionen, får man säga.
Ja, det går ju tyvärr åt fel håll.
Ja, det gör det.
Hur ser framtiden ut, tror du? Om jag får fråga med transport. Alltså Hercules, de är väl väldigt, väldigt gamla nu. Eller livstidsförlänger man de här? Byggs det några nya? Eller tittar man på något annat alternativ? Och finns det någonting som är lika bra?
Man har i 20 års tid letat efter att uppgradera cockpit. Det är avioniken i ombord som är den svaga punkten. Alltså flyginstrumenten kan man säga och navigationsinstrumenten som är den svaga punkten. Det finns ingen kvar som kan laga grejerna egentligen. Det är borta allting. Det är som att förklara ett tändsystem på en bil för en ungdom idag. De förstår inte vad ett tändsystem är. De vet ju bara vad elektronik är, va? Det har man letat efter och försökt, men de har inte fått pengar till det, för försvaret skulle ju läggas ner. Så det har liksom aldrig varit att, nej, vi ska inte ha några pengar till det. Men vi måste ha det, så man har letat. Nu hörde jag i våras här, och nu får ni ta det här för vad det är, hörsägen. Men det tanken är då att vi ska få köpa 4 stycken italienska Hercules då, via Lockheed i USA som då graderar upp dem till senaste standard. Och dessutom ska vi köpa 2 stycken till splitter nya. Det är Johan-modeller som kommer i så fall då. Med bra elektronik och så vidare. Men som sagt, ja, det här är hörsägen. Jag vet inte mer än så.
Ja, men så länge det är trevliga bud så är det ju alltid skönt att höra.
Ja. Det betyder att vi ska skrota de gamla då.
Ja, i och för sig. Det kan ju bli sentimentalt också på ett sätt med. Men det går inte upp, alltså jag kan tänka mig att det är andra saker med, även om man skulle uppgradera så att säga kablage och el och sånt, så jag tänker hela skrov och sånt måste väl utmattas med åren rent, alltså materiellmässigt också.
Ja, det gör det ju, men viss utmattning finns ju, men vi flyger inte så häftigt så att vi förstör det på det sättet. Alltså man får inte belasta flygplanet för mycket och så vidare.
Ja.
Mm. Men det här görs ju med regelbundna mellanrum då, så gör man ju service för flygplanen och gör man in och tittar och får om det blir sprickbildning eller om det har hänt någonting i en plåt eller ute i vingar och sånt. Man tömmer tankarna på bränsle och kryper in och tittar där inne i vingen hur det ser ut ordentligt. Va? Så det där har man nog väldigt bra koll på.
Jag kan tänka mig att man också har ganska mycket marginaler. Det har man ju generellt sett på allt i samhället, ja, men även i Försvarsmakten, att man får man lasta x antal ton så finns det ju ytterligare buffert så att säga.
Ja, det finns det.
Björn, jag har ju läst boken här och jag tycker ju väldigt mycket om den och jag tycker att många människor som är intresserade av det ska läsa den. Den kommer ju knappast vara på biblioteket, förstår jag, men var får nästa läsare tag i boken?
Det är ju så att jag har en hemsida som heter projektgross.se där jag säljer boken, men den finns bara att köpa där. Så att projektgross.se, så klickar man in sig där så kan man beställa den där. Så skickar jag den samma dag som jag ser beställningen. Eller också ringer man till mig om man känner mig. Eller gå ut på Facebook och skicka ett meddelande där. Så löser vi den biten också. Om man tycker det är besvärligt att skriva in sina kontonummer på kort och så vidare. Ring och prata med mig så löser vi det. Man kan swisha också.
Mm.
Det finns alla möjligheter. Sen försöker jag gå ute på flygdagar och sånt. Men nu kommer hösten och då är det inga flygdagar för nästa sommar. Så att det är just den här biten. Jag kommer inte lägga ut dem på bibliotek och den kommer inte att komma till bokhandeln heller.
Mm. Mm. Ja, Björn, då får vi tacka så mycket för att du har varit med i vår intervju i Militärsnack.
Mm, tack så mycket för att ni ville ha med mig.
Ja, det var givet efter att jag läst boken. Ännu ett gott betyg för den.
Mm, tack så mycket. Tack.
Ja, då tackar vi så mycket, Björn. Ha det så gott. Hej!
Hej.
Lejtnant, vad säger du om hans berättelse?
Ja, jättespännande. Och som han nämnde själv att det kanske inte är så vansinnigt många tekniker som har skrivit böcker, eller det är nog sannolikt bara han, men också att de hamnar lite i skymundan, för att man tänker ju oftast att ett flygplan, en pilot, möjligtvis två.
Mm. Mm.
Samma med helikopter då, det finns ju andra befattningar också som är jäkligt vitala, som, ja, som han faktiskt är eller har varit. Mm.
Ja, alltså han berättar ju som han säger på sitt sätt med inlevelse och grejer som han har varit med om, och det är precis samma sak i boken. Han tog ju upp några saker här, eller jag tog upp några saker som jag läst, och det är ju mycket, mycket mer än det, och han är ju intressant att lyssna på. Boken är otroligt intressant att lyssna på, så jag vill ju säga så här att den korta recensionen är ju: köp boken.
Köp boken.
Och boken köper du då i länken som finns i avsnittsinformationen.
Jajamän, vi lägger upp en länk där.
Mm. Nej, den är väldigt bra. Den är, jag sitter och skrattar ibland och blir lite förfärad ibland, och jag tycker att det är extremt fascinerande, och det är så kul att det är en svensk som skriver, att inte allting är från britter, tyskar och jänkare.
Precis. Och vi ska ju försöka få till lite mer sånt nu. Vi har ju lite grann i röret här. Vi har ju basavsnitterna förut handlade ju om Försvarsmakten i stort. Sen har vi haft våra politikerveckor, och nu går vi in lite grann och faktiskt har hittat ganska mycket kvalitativa intervjuobjekt som, ja, pratar både svenska och engelska.
Ja.
Och kanske finns det någon favorit som kommer tillbaks som folk har längtat efter.
Ja,
och det gör det. Blir lite nytt. Det gör, ja, det.
Och pratar vi sånt som inte är nytt, då pratar vi sånt som är gammalt.
Ja, precis. Då pratar vi sånt som är längre tillbaka i tiden. Och då tror jag att jag vet vad det är du vill genomföra här nu.
Japp, vi har vår dag i historien. Och vi tar oss tillbaka till september, den 22 september 1980. Kan du gissa vad som hände då?
Jag är inte särskilt gammal. Det är nummer ett. Nummer två, nej, jag kan inte, absolut inte komma ihåg, men kan det vara någonting med Mellanöstern, Iran, Irak?
Det är det, det är precis det. Det var då Iran och Irakkriget som började med att Irak invaderade sitt grannland Iran. Och den här frontlinjen rörde sig fram och tillbaks mellan parterna under hela kriget. Och FN hade ju ett krav på vapenvila. Och trots den så fortsatte då det här kriget till den 20 augusti 1988.
Mm. Ja, det kommer jag dock ihåg senare. Man kommer ihåg att man såg på nyheterna när de vuxna tittar på Aktuellt och så vet jag att det var lite, man fick se några bilder som man kanske inte skulle ha sett när man sprang in i tv-rummet då. Det var ju de, bland annat någon gasattack där som obehagligt.
Mm. Ja. Det tog hur som helst flera veckor för iranska styrkorna att utrymma det irakiska territorium som de hade tagit. Och de sista krigsfångarna utvecklades först 2003.
2003?
Ja. En halv miljon irakiska och iranska soldater såväl som civila trots att dött i kriget, och många fler skadades. Men kriget resulterade varken i krigsskadestånd eller någon form av gränsförändringar, som var helt i onödan.
Mm. Generellt sett så är ju krig där. I alla fall angreppskrig.
Ja, jo, precis. Vi har ju en grej till, löjtnant.
Ja.
Vad skulle du?
Och jag, ja. jag vet inte riktigt hur vi ska formulera den här. Vad skulle vi flyga? Vad skulle vi frakta till? Vad eller hur? Jag släpper frågan fritt, löjtnant.
Ja, det är en svår fråga. Men det ska ju handla om Hercules då, givetvis. Jag vet inte riktigt. Ja, Har du något?
Ja. Jag säger så här, vilken är världens godaste öl?
Mm. Jättesvårt. Just nu skulle jag säga att det är Sälens fjälldimma.
Det är ju faktiskt ett jäkligt bra betyg. Men då säger jag så här, då skulle jag lasta en Hercules full med Sälens fjälldimma och flyga den till Ukrainas stridande soldater.
Det är ju en skitbra idé.
Mm.
Ja, men jag hänger med. Det är klart att vi gör det. Det är klart att vi gör det.
Ja, vi gör samma grej. Ja, det är bra.
Så är det. Ja, nej, men det skriver jag under på. Mm. Det skulle jag också göra.
Bra. Ja, men med det sagt, löjtnant, så tror jag nog att vi har knutit ihop ett fredagsavsnitt till.
Jajamensan.
Ja, men då så. Då säger vi som vi brukar i slutet av avsnitten. Tack och hej.
Tack och hej. Hej då, hej då.
Hej då.
Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.